Välkommen Lena Andersson till Novus Sanity Check.
Tack så mycket.
Du har ju varit väldigt aktuell nu på senaste tiden, senast med en bok. Men du kanske ska presentera dig lite, själv lite kort först.
Jag är författare i första hand. Jag skriver romaner och skönlitteratur. Debuterade 1999 som författare. Och under hela den här tiden som jag har varit författare har också skrivit regelbundet krönikor i olika tidningar. Krönikor, artiklar, kritik. Och numera skriver jag i Svenska Dagbladet mest på ledarsidan. En fristående krönika har jag där.
Det som jag tänkte på lite, varför jag gärna ville ha med dig här i podden, är delvis har du reflekterar faktiskt ganska mycket över ordens betydelse. Jag tror det blir ganska mycket uppståndelse kring när du reagerar på att politiker säger att barn svälter i Sverige.
Ja, det hungrar i alla fall.
Eller hungrar
ja,
barn kanske.
Ja, svälter sa de inte.
Nej, det sa de inte. Nej. Och apropå hur ord är viktiga. Precis, och det där är ju någonting jag har tänkt ganska länge på, just ordets betydelse i det offentliga rummet. Jag noterar till exempel att ordet flykting under flyktingkrisen, eller vad man nu ska kalla det, men det blev väl det som blev stämpeln på det, blev ganska avhumaniserat. Så testade jag och undersökte då, vad händer om jag påminner vad en flykting faktiskt betyder, att man flyr från krig. Då blev ju helt plötsligt viljan att människor ska få komma hit mycket, mycket högre än med att bara använda ordet flykting till exempel. Och det här offentliga rummet som ju jobbar med orden som verktyg, kanske framförallt när man skriver, men även när man är i talat medium, upplever jag allt mindre egentligen reflekterar. Man bestämmer någon form av terminologi och man kanske gör det mer i konfliktens anda eller skapa uppretade reaktioner hos allmänheten mer än att kanske beskriva och förklara. Och det var det jag tänkte lite på din artikel där i somras då med att barn hungrar, att det blev nästan rakt in i det jag har noterat, att man väljer att fastna på orden, man väljer att fastna på vissa delar av definitionen, kanske inte andemeningen egentligen av det du menade.
Alltså jag fick ju kritik så att säga, eller folk undrade om ska man verkligen ta politiker på orden så mycket? Folk vet väl vad man menar. Men det tyckte inte jag. Jag tyckte att det var ganska uppenbart att man använde ett ord som hunger och dess starka konnotationer. Minnet av fattigdom i Sverige och så. För att jaga fram en stämning oavsett hur verkligheten ser ut nästan. Och jag tycker det är viktigt att vi är överens om vad de ord vi använder betyder. För det kan vi vara. Det är det man har ett gemensamt språk till. Men det är det man har ett språk till. Att vara, bli överens om hur verkligheten förhåller sig. Sen hur man ska angripa problemen och moraliska ståndpunkter. Och så där, det är ju en annan sak, men vad är det vi ser framför oss? Det kan man bli överens om. Och det måste man åtminstone börja med. Och jag vet ett och annat om mat. Och jag vet hur det känns att vara hungrig. Det vet alla. Och hunger betyder att man... Det betyder inte att man är hungrig mellan måltiderna. Som alla är. De flesta är. Det betyder ju att man inte har möjlighet att få mat. Och det var det som också sades. Man har inte råd att sätta mat på bordet. Då börjar det bli ganska konkret. Och det var för att, gissar jag, för att piska fram en bild av att under borgerliga regeringar så får vi 1800-talet tillbaka. Och Charles Dickens och Oliver Twist. Och sen fanns det då anekdotisk bevisning för det här. Men man skilde ju inte på säga, om det var hunger på grund av vanvård eller om det var... Man skilde inte på någonting. Och till slut, efter att jag skrev den här artikeln och det rasade en debatt i ett par veckor, så visade det sig att nej, men vi menade bara klassklyftor. Eller vi menade att man har en själslig hunger. Så det blev ganska urvattnat till slut. Och faktiskt, man slutade prata om hungriga barn.
Jag kom att tänka på också, för det var när jag precis hade blivit vd för Novus, så att det var nästan 14-15 år sedan, så dök upp begreppet barnfattigdom. Och jag började räkna på det, för det är lite samma retorik, och jag tror man faktiskt fortfarande använder ordet barnfattigdom. Mm. Men det är en relativ fattigdom, ja, så där slirar man lite på samma sätt också. Mm. Och i början när det ordet introducerades, då räknade man på, om jag minns rätt, 1,2 gånger existensminimum. Då var det fattigt, så det var under den lägsta nivån ändå.
Mm.
Så för att det blev för få människor om det då en gång. För en gång var 20 000, 1,2 blev 200 000 barn.
Mm.
Så det blev en enorm skillnad att titta på de som faktiskt låg under existensminimum.
Mm.
Och det där är någonting, jag minns det väldigt väl, för att det som upprör mig i den typen av retorik, och det är lite samma, och det var därför jag också tyckte det här var så intressant med din text där, var för att så här jobbar man för att skapa en stor grupp.
Ja.
Men uppförstår det är ju en faktor 10 egentligen då i fattiga barn. För 20 000 fattiga barn, det kan vi lösa imorgon.
Mm.
200 000 blir ohanterligt. Men när du jobbar med det för att ändamålet ska helga medlen, hos allmänheten och medvetenhet blir en frustration och en ilska och en handlingsförlamning istället för en lösningsfokus.
Just det.
Och det där blir extremt destruktivt. Man förstår upp grupper för att de ska vara viktiga.
Mm.
Men de blir så pass stora så att antingen ser ohanterligt ut, det är ett mycket sämre samhälle än vad vi har, eller så ett större hot. Om vi tittar på kanske religion i Sverige, så antal muslimer, det rör sig om ett par hundra, 300 000 totalt kanske.
Mm.
Men det man vill lätt förlåsta som att det är 2 miljoner.
Ja,
för att det är en viktig grupp. Men det blir också ett
stort hot. Hur gör man det för att få dem att bli 2 miljoner då?
Man pratar om utländsk ursprung till exempel.
Mm.
Man är inte så noga med att titta på statistiken.
Ja, då kommer finnar in där. Och...
Ja, det är 2 miljoner i Sverige som är födda utomlands just nu. Alltså det är nästan 20% av svenska folket. Det där blandas lätt ihop.
Ja, just det.
För att, precis, det är ju finnar, det är polacker.
Mm.
Syrien är den största gruppen, men det är ungefär 190 000.
Mm.
De har ju inte många år de har sökt sig hit. Men just när man gör det här så missbrukar man egentligen ordens betydelse. För att vinna någon form av politisk position.
Ja.
Men syftet är inte att nå lösning. Syftet är bara att öka konflikten.
Mm. Ja, det är precis. Det man missbrukar ordet och statistik. Mm. Man manipulerar tanken. Och gör man det oavsiktligt så... Då må det vara hänt, för då kan ju någon annan komma in i debatten och säga nej, men nu tänkte du inte på det här, och så kan man korrigera det här. Men om man gör det högst avsiktligt, och med det menar jag inte att man sitter och är lömsk och tänker ut hur man ska lura människor, utan man, avsiktligt är ju att man vet att det finns legitima invändningar mot det man säger som är relevanta och omedelbara invändningar egentligen, som man själv kommer på och som ligger framför en. Som man inte låtsas om. Det är väl det som är att inte söka sanningen.
Mm.
Att inte, man ska ju helst leta efter, så att säga, invändningarna till det man själv säger själv.
Mm.
Idealiskt sett. Mm. Och annars få hjälp av någon man samtalar med, till exempel. Eller debatterar med. Men gör man inte det utan vet mycket väl att det här slirar jag lite.
Mm.
Då håller man på med något annat än sanningslidelse.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker är det stora problemet, att politiken ägnar sig inte åt sanningslidelse, sanningssökande. Det är på något sätt dess roll. Den ägnar sig åt maktsökande. Men när hela samhället blir som politiken, hela det offentliga livet, hela det intellektuella livet, när alla får samma politiska samma typ av sökande efter makt snarare än efter sanning. Det är väl då, det är det som jag tror vi menar med polariseringen. Det är det som gör att det har kantrat.
Mm.
Att allt är som politik.
Mm.
Man söker makt och inte sanning. Alltså det är sanningens strävan. Det är liksom det här att ta in den här aspekten, ja, måste vi ta med här. Det tror jag är det som vi känner av som kallar för polarisering egentligen.
Mm. Nej, men jag tror du har rätt och just när man jobbar väldigt mycket efter att faktiskt prata till sin egna kärntrupp på något sätt.
Mm.
Alltså för att du skapar också en polarisering, så skapar ett fiender och de egna.
Och man vet mycket väl att man talar till sina egna hela tiden. Och därmed avstår man från att säga något man skulle ha kunnat säga. Mm. Som överbryggar konflikter. Mm. Men man avstår för att man vill inte göra någon besviken på egna sidan.
Precis, och den feedbacken i det offentliga rummet just nu är ju nästan omedelbar. Och även via kanske sociala medier. Verkligen. Där politiker och även offentliga personer oftast kanske har en ganska direkt kontakt till sin egna fanbase, eller vad vi nu ska kalla det.
Exakt, exakt. Den här direktkontakten är farlig. Den är bedräglig. Alltså den skapar ju det här väldigt starkt. Mm.
Ja, det där märker jag ju ganska tydligt när vi gör undersökningar också kring många frågor. Där vi lite försöker hitta den här. Jag vet att det var journalister som kontaktade mig under pandemin och hade kommit fram till enligt Facebook var antivaxarna i Sverige medelålders kvinnor. Och så sa jag, men nej, då hade vi följt det. Vi hade riktiga undersökningar att gå på. Så, nej, men totalt är ett par procent som av, liksom, om vi ignorerar medicinska skäl, men av någon form av ideologiska skäl inte vill vaccinera sig. Men då 98% vill vaccinera sig. Mm. Så det är ju egentligen en icke-fråga, och bland den lilla gruppen så är det lika många som tror att jorden är platt.
Mm.
Så det handlar inte om medelålders kvinnor i någon högre omfattning i en grupp vi egentligen skulle ignorera.
Mm.
Men då blir det ganska ointressant istället. Alltså, du menar i det mediala.
Ja, just det.
För det låter ju mycket roligare att kavla upp och vara duktig än att inse att vi inte behöver bry oss om det i Sverige.
Dessutom är det väl medicinskt ointressant dessutom om inte alla. För de skyddas ju ändå. Alltså man vaccineras ju även för andras skull.
Ja, ja,
så om nästan alla vaccinerar sig så är det inte så farligt att inte vara vaccinerad.
Nej, det spelar ingen roll när ett par procent. Nej. Precis. Det är väl kanske värre i Afghanistan där man fick för sig att opium var bättre och vaccinet var en amerikansk påverkansaktion. Då har man ju riktiga problem med.
Ja,
även Österrike var riktiga problem med vaccinationsviljan. Av någon underlig anledning. Men i Sverige var ju inte det en fråga. Utan man importerade den från alla andra länder för lätt spännande, och sen letade man efter antivaxare. Och liksom, de ser jättemånga ut på Facebook. Det är flera tusen.
Jo, just det. Så är det.
Vi har en population på 10,5 miljoner. Och det där ser jag hela tiden.
Ja, jag förstår det.
Men jag gör ju allt fler undersökningar av eget initiativ också, bara för att fånga de här sakerna.
Mm.
För det missas så fort. Och de sociala medierna blir det liksom den offentliga sanningen.
Men är det inte, har det inte blivit så här också då att du vill visa då att det här är en försvinnande liten procentsats. Mm. Men har inte vi fått i hög grad en nolltolerans mot allt?
Jo.
Alltså det får inte finnas någon. Finns det någon så ska de rulla sig kära och fjädrar. Det får inte finnas någon av någonting som inte är bra. Men om vi säger ändå allt som vi betraktar som dåligt. Vi har fått en slags haram-halal-situation.
Ja.
Det här är haram måste undvikas, halal måste påbjudas. Alltså, det ska inte finnas några av någonting som inte är bra, som inte har bra åsikter.
Ja, nej, men det var intressant. Det har nog rätt i. Jag undrar om inte det också handlar om att om man tittar på mätinstrumenten på både media och politiken, så är det de mäter egentligen fel saker. De mäter inte medborgaren, för valen är vart fjärde år och det är svårt att mäta något annat än Facebook och Twitter för media faktiskt. Så att man fokuserar på ytterligheterna. Ja, men det innebär också, tror jag, som jag har märkt, att man börjar tappa förtroende för medborgaren.
Ja, men medborgaren är farlig.
Ja, men och framförallt lite dum.
Ja.
Och det är väl då det handlar i det här haram-upplägget. Uh-huh. För att om det en negativ tanke sprids i offentliga rummet, då är vi så lättlurade.
Uh-huh.
För att sannolikt så kommer sociala medier, alltså de här 1% och 2% som ändå blir ganska många klicks och likes, explodera i den felaktiga åsikten.
De blir väldigt många där. Ja.
Och då mäter du egentligen fel saker.
Mm.
Och det slog mig, jag var på en forskarkonferens i Salzburgen där Harvard var med och lite andra. Jag föreläste om en undersökning i Irak och Sverige, men det var egentligen inte det jag skulle komma till nu, utan jag insåg där väldigt många forskare som forskar på mediebeteende och mänskligt beteende använder sociala medier som datakälla.
Aha.
För den är gratis. Skulle man göra en undersökning via oss, då kanske vi pratar hundratusentals kronor. Men vad som händer i mediehusen är att de tittar ju där forskaren, för då har Harvard presenterar liksom undersökningar på Facebook och Twitter, då måste ju det vara viktigt.
No.
Så att vi har en förskjutning av den mänskliga åsikten, alltså bilden av den mänskliga åsikten För att forskningen jobbar där de har råd att göra forskning. Inte där det är viktigt att göra forskning. Och det förstärker då den bilden.
Det blir oerhört märkligt.
Ja, det blir det. Men det här händer, det här sker inte inne i media, utan det här händer då hos doktoranderna på universiteten som bara försöker doktorera och hitta något som är hanterbart med försvinnande medel. Men då förstärks ju även den här bilden av både sociala mediers makt, men också att medborgarens röst kommer via sociala medier. Mm. Och då ser ju hela befolkningen ut som fullständiga idioter som ska skrika och bråka till höger och vänster.
Ja, visst.
Så det här hänger ihop på ett otroligt, kanske lite omedvetet sofistikerat sätt. Mm. Men som politiker och journalist förhåller du då mer till sociala medier än den faktiska läsaren. Och då hamnar vi här om situationen också. Att tänk, oj, 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 allt vi skriver har en direkt effekt på en liten hord Twitter-tråd.
Mm, och så ser man framför sig hur de här exploderar i mängd. Ja. Det blir jättemånga plötsligt och det går en präriebrand genom befolkningen och landet.
Om 90% av Twitter-befolkningen helt plötsligt tror på det här då, så är det då sant.
Men det är väl alltid bra att man undrar, ska man inte alltid undra så här, vad är det egentligen som har mätts här? Mm. Vad har folk egentligen svarat på? Mm. Hur har de uppfattat frågan? Mm. Jag menar, när jag får olika undersökningar till sända mig, och då ser man ju hur otillräckligt det här är. Hur svårt, alltså, man vill diskutera frågorna. Man vill inte svara egentligen. Man vill säga, det beror på om du menar så här eller så här. Eller, jämfört med det kanske jag tycker så, men å andra sidan, det här kan jag tycka är bra. Det är lite klumpigt helt enkelt. Mm.
Nej men det har du rätt i, och det ska man ju också, det är en viktig påminnelse att när vi gör våra undersökningar så är inte det den absoluta sanningen.
Mm.
Men däremot är det ett steg i rätt riktning. Oftast när vi jobbar med kunder, då jobbar man ju så iterativt tillsammans med kunden. Man kanske varierar mellan en kvalitativ studie och djupintervjuer för att försöka förstå lite vad rör sig människan i kring det här området. Och sen gör en kvantitativ, om man försöker göra någon form av en populationsuppskattning. Ja, men så här många, så här stor är min kundgrupp, eller så här många handlar om. Och sen kanske man börjar gå tillbaka igen, att man får jobba det. Du zigzackar det egentligen framåt i jakten på en så komplett förståelse som behövs.
Mm. Mm.
Men sen, om vi tittar på de publika, framförallt kanske de politiska undersökningarna, så kan det ibland bli ganska svårt. I helgen släppte vi en undersökning om var tredje svensk är orolig för att själv utsättas för ett grovt brott eller våld. Och det har varit ganska länge så. Och det är en väldigt hög nivå för oss i Sverige. Den är egentligen för hög.
Mm.
Men den stora förändringen var att nu är över 90% av svenskarna oroliga för vad grova våldsbrotten gör mot Sverige. Och det där ökade från 80-90% sen augusti.
Ja, det förstår jag, för september var ju sällsynt dåligt.
Ja, men det var det. Men framförallt, det som framförallt påverkar sånt här, det såg vi i flyktingkrisen också, det är när politiken börjar gå och adressera problemen.
Mm.
Så när statsministern eller justitieministern eller någon annan går och säger, nu har vi gjort det här, nu ska vi stoppa det, då bekräftar man mediebilden genom faktiska handlingar som gör att det blir ännu viktigare hos allmänheten.
Mm.
Så är samspelet media och politik bygger medborgarens liksom uppfattning om världen utanför det egna hemmet och sin egna
nära.
Och det där samspelet tror jag man underskattar väldigt ofta från både politiken och journalisten, att det är det där som bygger resultatet i våra undersökningar. Om man inte totalt har missat någonting, men det är väldigt sällan.
Men hur menar folk då, eller hur menar man, vad menar ni med frågan, att det är dåligt för Sverige, eller hur var
det? Ja, nej, men det här var egentligen att distansera sig från individuella rädslan. Alltså vi svenskar är egentligen väldigt trygga. Det är väldigt liten risk att du ska utsättas för ett grovt våldsbrott själv.
Mm.
Först vill jag bara se rädslan ändå.
Ja.
Och det var var tredje. Och det har gått så långt så att var fjärde man tycker man ska kunna få ha ett vapen hemma för att försvara sig. Det är enormt mycket för Sverige.
Verkligen.
Så att vi håller på att komma till den amerikansk bild.
Mm.
En majoritet har inte förtroende för att polisen ska kunna hantera den organiserade eller den grova brottsligheten. Så att då går du in till dig själv mer.
Det kan de inte heller.
Nej, men det var det en viktigt mått. Men det innebär ju också att du känner att din vilja att försvara dig själv och din familj blir starkare. Och vad är det för driv? Det var lite det jag ville titta på där. Mm. Men det andra var ju också det här som jag ser så många andra frågor. Även i fattigdom och annat. Att nej, men jag har det bra.
Uh-huh.
Men jag tillhör en liten
privilegierad
grupp som har haft tur och inte råkat illa ut. Och det var det där gapet jag ville titta på.
Men du menar farligt för Sverige, du menar dåligt för det svenska samhället?
Ja, men svenska samhället.
Ja, inte Sverigebilden eller
nej,
något
nej,
sånt
nej,
där.
Nej, det här är mer liksom det här samhället, precis.
Men man kan ju också tänka så här, det här, även om inte jag drabbas så är det fruktansvärt att folk drabbas. Det räcker ju långt för att man ska vara
olycklig. Exakt. Jo, men här... Här passar lite mer in också i framväxten av Sverigedemokraterna som drivs väldigt mycket av oron för Sverigeutvecklingen, Sveriges utveckling. Den här stundande samhällskollapsen som kom lite på skam under pandemin. Men då sjönk även stödet för Sverigedemokraterna, men Socialdemokraternas stöd gick jätteupp. För att det var inte så skört som det lät i det offentliga rummet. Egentligen handlar det här om hur vi tittar på nutiden och hur media... porträtterar nutiden, att allt är här och nu, allting är uppskruvat till max. Det är breaking news nu, vi måste lösa det omedelbart, men frågorna kan inte lösas.
Mm.
Men det innebär ju också att du som medborgare drar in till dig själv. Du kanske inser att jag får ta hand om mig själv mer. Men du ser också ett Sverige du inte känner igen via mediebilden. Men en stor del av den förändringen förstår man inte att det faktiskt är medialogiken som har drivit. Kanske minst lika mycket som en faktisk förändring. När media började tävla med Facebook och Twitter, då ändrar man logik väldigt, väldigt fort.
Ja, det är obegriplig tävling, därför att de håller på med olika verksamheter, med olika mål, olika medel.
Precis, men man tävlar om samma intäkt om vi inte tittar på public service. Så det har varit nog för att styra en medielogik som man tittar på ur ett amerikanskt perspektiv som har varit föregångslandet. Men det som hände då när man ställde om i Sverige var att helt plötsligt blev Sverigebilden här och nu helt annorlunda jämfört med tidigare.
Mm.
Och jag tror också en sak som kanske oroar mig mest just nu med det här och nu medierapporteringen är att granskningen försvinner. Mm. Och den här jakten på sanningen som du tog. För att nu räcker det med att säga någonting. Imorgon kommer det vara en ny fråga.
Ja, just det. Nej, jag tror inte att journalisterna skulle inte behöva jobba på det här sättet riktigt heller. Jag tror att det skulle finnas mycket mer utrymme för fördjupning.
Mm.
Egna perspektiv, egna självständigt tänkande och så vidare. Men, men de vill inte eller förmår inte eller...
Nej, och jag tror känslan av att det ska gå så fort är huvudproblemet.
Ja.
Framförallt om man tittar utomlands, för jag jobbar mycket med politiska konsulter ute i världen, eller har kontakt med dem, för jag vill förstå vad de håller på med.
Mm-hmm.
Macrons kampanjchef och amerikanska. Deras jobb är ju att vinna val.
Mm.
Och de utnyttjar den här blinda fläcken.
Mm.
Det är vidöppet mål, för att du kan då medvetet förleda genom att förenkla det till oigenkännlighet. För att skapa den här starkare polariseringen. Och det kommer ingen granskning på det.
Nej, och det är mycket komplext att granska. Var ska man börja?
Mm.
Men det var ju det här som gjorde att Platon redan 2500 år sedan var kritisk mot politik.
Ja.
Och därmed mot demokrati.
Ja. Ja.
Därför att han sa ju det, politikerna, alltså retorerna. Det var bara retorik.
Mm.
Det var bara till för att vinna folks känslor. Det var ingen som sökte någon sanning.
Mm. Det
gäller fortfarande.
Mm.
Och därför tror jag det är väldigt viktigt att betona att demokrati inte ens i första hand egentligen är rösträtt. Det är en del av det. Men det är inte det som är grejen.
Mm.
Det är skyddet från stat. Alltså att skydda sig från staten och ha en fri individ som har regelbaserade rättigheter.
Mm. Ja, men precis. Och det är väl där jag som kanske oroar mig mest just nu ur det perspektivet är ju att den tredje statsmakten, alltså nyhetsmedia, som ändå har ett par grundlagar som stöd, inte lägger tillräckligt mycket energi på att granska makten.
Mm.
Utan mer man återrapporterar utspelen.
Mm.
Och det sker i direkt sändning och sen så hinner du inte rätta efteråt. Istället för att utnyttja den här positionen med att skapa sig en möjlighet för att kunna granska så mycket som möjligt istället.
Och intresseorganisationer blir expertinstanser och mycket sånt tycker jag man ser. Mm. Att man ser pressmeddelanden från en, om det är en begärtansvärd sak så blir intresseorganisationer expertinstanser.
Just det.
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen heter de. Naturskyddsföreningen, RFSL. Mm. Så fort det är någonting med positiv kraft, positiva konnotationer.
Mm. Just det.
Så uppfattas de som en expertinstans. Mm. Inte som någon som ska granskas.
Nej, det är ju,
eller att man ska förhålla sig åtminstone skeptisk och kritisk.
Ja, att de i alla fall har någon form av egenintresse.
Ja, ja, just det.
Precis, det är skillnad på egenintresse och egenintresse där. Och nu har vi inte hunnit prata om din bok alls, inser jag. Ber om ursäkt, men jag inser att nu har vi snart pratat klart tyvärr. Tiden går. Men
jag kan säga vad den heter bara.
Ja, precis. Den heter ju en studie i mänskligt beteende.
Jo, precis. Så det stämmer ju med Novus.
Ja, men det gör ju det, precis. Och det, jag uppskattar väldigt mycket. Och jag lyssnade faktiskt på den. Jag har väldigt svårt att hinna läsa. Ja. Så att jag lyssnade igenom ljudboken och jag tyckte att den är jätteintressant. Jag har faktiskt lite funderingar kring slutet, men jag vill inte spoila någonting. Så det tar lite, ska jag inte säga någonting. Men det som jag tänkte på här är ju det att som jag har sett att medborgaren använder samma språkbruk som det offentliga rummet gör.
Ja.
Så man tar ju efter det som sägs i politiken och i journalistiken och kanske ännu mest på kultursidan har jag märkt. De var nästan den mest kraftfulla för att sätta tonen i det offentliga rummet.
Och du är säker på att det där börjar? Det börjar inte att...
Alltså, jag, nej, men det är min teori.
Ja, jag tror den är rimligare än att det börjar i folkhuset.
I botten, ja men precis. Ja. Mm. För att det, man har ändå en maktposition.
Ja.
Man har en spridning.
Just det.
Man får vara i tv.
Kan du säga något exempel på vad är det för, är det ord eller är det tankefigurer du menar?
Jag tror att det är egentligen båda.
Ja.
Men att också glidningen av orden.
Mm.
Som till exempel att ordet flykting inte, nu när man hör ordet, eller framförallt under flyktingvågen så tänkte man inte att folk flyr från krig.
Mm.
Då pratades om vågor och människor och det var väldigt avhumaniserande rapporteringen som sådant. Och då märkte jag att hos allmänheten att den blev en avhumaniserad bild.
Okay.
Så du såg inte individer, du såg inte barn, du såg inte...
Men det är ju det som är problemet, att så fort människor är många så blir det ju mindre trevligt.
Ja, men så är det ju.
Det är liksom som att titta på fåglar, vissa arter är... Det finns en jättesöt fågel, heter stjärtmes tror jag. En liten boll till huvudet och en liten rosa och vit. Men så, den är väldigt ovanlig så här att se den. Men så fort man ser 15 stycken på en gång så de där ja.
Just det.
Det är en psykologisk mekanism att det var för många för att man ska kunna bry sig om individer.
Just det. Precis, och samtidigt visst, det är väl kanske massmedias problem också och även politikens problem att de inte kan fokusera på individen. Men samtidigt använder man väldigt mycket individen som exempel.
Ja, hela tiden och så fort, och å andra sidan är det paradoxalt för så fort en katastrof till exempel drabbar väldigt många så är den ju en större katastrof.
Mm.
Naturkatastrof eller så. Så att det är lite paradoxalt, men det blir lätt att det blir bara en massa.
Mm.
Och då reagerar vi psykologiskt på ett annat sätt. Ju.
Ja, nej, men det har du rätt i.
Men jag tror att problemet med flyktingkrisen 15, det var att det var ingen som förklarade varför plötsligt folk kom. Vad var det för mekanismer?
Mm.
Jag menar, det hade varit krig i Syrien länge. Vad var det som hade hänt? Det tycker jag är någon märklig brist i journalistiken som jag vet inte om det kanske inte går. Men varför fick man aldrig veta vad det var som hände? Där, på plats, där folk bestämde sig för att lämna. Ingenting, det blev liksom obegripligt alltihopa. För de hade väl kunnat vandra på motorvägarna i Europa i flera år. Det hade varit illa i den där regionen så länge. Det gick inte att förstå. Och så fort man inte kan förstå så tar man ju avstånd på något sätt. Det är lätt gjort.
Och det slog mig nu också. Att för att det var ju det som ju hände där. Och det var faktiskt första gången jag såg det här också. Att, människor mötte flyktingar för initialt vid tågstationen. Man kom i madrasser. Man kom alltså, man gjorde allting. Och då jublades det helt plötsligt om att vi människor var, hade blivit vänster. Men det var att vi var fortfarande var humanister. Det största problemet i Sverige var att vi inte längre litade på systemet då. För innan har vi ju haft ett system som skattesatsen av. Så egentligen, för mig, det gjorde mig mer orolig. För, vilket också ledde till den här vanmakten sen. För om du själv går ut och äntligen ska hjälpa till och så vidare. Du kan ju inte göra det så länge. För du har ett jobb att sköta. Men när man då hyllar någonting där det egentligen kanske på riktigt var en systemkollaps.
Ja.
Blir inget bra för den framtida tilltron till samhällets möjlighet att hantera katastrofer.
Ja, just det.
Det här är inte USA.
Nej.
Där man... När man kör någon form av egen vald välgörenhet.
Ja, just det. Just det.
Men samtidigt, komplexiteten är väl någonting man verkligen hade behövt lyfta upp.
Ja, och sen, om inte jag missminner mig, så börjar hösten 15 med den här bilden på Alan Kurdi som ligger uppsköljd på en strand.
Ja, just det.
Det börjar med en enorm sympatiutryck för flyktingar.
Har rätt i.
Och sen bara ett par månader senare så... Alltså, då blir man ju också lite ledsen att allting hänger på en bild eller en annan bild. Alltså vi människor, det är lite för känslomässigt.
Ja, och vi är ju lätt manipulerade som folk. Det är ju det,
tror jag. Skrämmande.
Särskilt kring saker som vi egentligen inte bryr oss om. Alltså vår egna vardag är inte så lätt lurad.
Nej,
på.
Precis.
Men det andra.
Ja.
Vi har inte tid. Vi har ju fullt med vårt egna liv. Så vi tar ju den offentliga bilden.
Ja, och det ska vi vara glada för. Jag menar att vi har... fullt upp med vårt egna liv. Det är det som är ett fredligt land i frihet.
Just det.
Så att när att vi inte står i vakt hela tiden för allting och inte ständigt går i demonstrationståg är ju för att vi har uppnått ett samhälle som är det som man i andra länder flyr till och vill ha.
Mm. Ja, men det har du rätt i. Men man har väl då kanske önskat att det hade synts lite mer för att balansera upp all det elände man nu ser det offentliga rummet.
Det hur då?
På något sätt. Det är att vi ska bli påminda om att allt är inte död och elände.
Nej, alltså, men framförallt inte här.
Nej, här. Nej,
du menar med tanke på att vi pratar om brott och sådär.
Ja, men precis.
Att nej, men vi har ju i grunden ett fredligt, fritt samhälle.
Ja, precis.
Och i ett fredligt, fritt samhälle som inte det är ju inte en polisstat och då kommer en viss mängd brottslighet att tyvärr alltid att finnas.
Mm.
Förhoppningsvis inte på den här nivån som det är nu, men det här är ju abnormt.
Mm.
Men får inte glömma det att vi har faktiskt ett samhälle där man kan välja sitt liv i hög grad.
Och jag tror nog att den där påminnelsen behöver ske lite oftare nu.
Ja, jag tror också det.
Just för att, och pandemin var konstigt nog kanske den mest påtagliga påminnelsen där. Jag brukar sammanfatta som att de som skötte sig bäst var medborgarna i Sverige.
Mm.
Vi behövde inga lagar. Vi brydde oss om våra medmänniskor. Vi tog vårt ansvar på ett sätt som de inte hade ens varit. Och hoppas på i många andra länder faktiskt. Men samhället kollapsade ju faktiskt inte heller.
Nej. Mm.
Det var mycket stabilare än vad det lät, trots att vi hade missat en massa saker som beredskapslager och andra saker.
En annan intressant grej var ju när vi inte hade någon regering på flera månader. Då innan januariavtalet var det väl, innan det kom.
Ja, men precis.
Ja, det var väl en väldigt bra påminnelse om att det är lagarna som styr landet. Det är inte busschauffören där i Rosenbad. Alltså vi behöver inte ha nya lagar hela tiden.
Nej.
Om lagarna är bra så styrs landet av lagarna.
Ja, precis. Jo, det behöver ju synliggöras mycket mer faktiskt. Ja, det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men stort tack för att du kom. Det här var jätteintressant.
Tack så mycket.
Ja.
Tack för att du fick komma.
Och köp boken. Jag lägger upp en länk sen i beskrivningen, tänker jag. Tack så mycket.
Tack.